Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, this is Brooke Devard from Naked Beauty. Are you tired of feeling housebound? I sure am. Break free with the new Unbound Cordless Auto Curler from Conair. It's a high-performance auto curler that's rechargeable and gives you up to 60 minutes of cord-free runtime. Just think of all of the incredible hair looks you can create in 60 minutes, unbound, away from your wall. Don't get tied down by cords. Love your look. Live unbound. Check it out at Conair.com and search Unbound.
Ja, absolut. Ja. Jättemycket.
Men berätta nu, för du står med ett ben i... Alltså du är affärsjurist.
Ja, exakt.
Och också smyckes...
Business-entreprenör.
Ja, vad säger man? Smyckestillverkare?
Ja, nej, jag driver bolag med smycken, men jag är inte tillverkare. Utan,
nej,
och jag är inte designer heller.
Nej.
Inget att dra. Men jag har en idé. Och jag är med och designar i vad jag, eller jag är med och tycker och har mycket så här idéer, men jag är inte rita liksom. Det har vi en mycket bättre person. Jag är jurist i grunden, jag pluggar i Lund, kommer från Lidköping.
Ja, viktigt med det.
Ja, annars blir det Lind.
Jag kan inte spåra någon östgötska i...
Nej, men sen hade jag ju sämt mig när jag var liten att jag skulle gå i juristprogrammet. Så att jag gjorde det i alla fall. Det är så här, helt...
Strunsamma.
Ja, men typ. Och varje år så var det så här, vad gör jag? Jag tycker inte det är kul, liksom. Verkligen strugglade med att ta mig igenom det. Alltså, det vill säga, för att jag tyckte det var tråkigt. Så sen hade jag väl en saknad till något annat hela tiden, men... Ja.
Då har vi lite surfbröd med rökt smör där.
Tackar.
Inkokta laxen med potatis, majs och lite
majs. Gud, så gott.
Ja, tack så mycket.
Tack. Sen vet jag inte, många entreprenörer som blir entreprenörer till slut har ju någonstans alltid velat det. Eller alltid, men många har alltid haft en liten... Det är någonting med att bygga upp någon. Kanske var det som var...
Fanns det med där då tidigt vid sidan av idén om att du skulle bli jurist, eller?
Jag visste att jag alltid... Jag kommer ju bygga någonting själv om några år. Jag kommer ihåg när jag bodde i Dubai att jag var så här 5-10 år då gör jag någonting helt annat. Som inte behöver inte ens vara kontor, utan gärna, du vet, någonting annat bara. Förutom juristprogrammet som talar emot det jag tänker säga nu,
ja,
så är jag en person som är väldigt svänger ut efter allt som händer. Lite som du introducerade den här lunchen med. Du sätter dig i passerar alltså sätet och åker med. Och så ser du vad som händer. Om det verkar intressant så
hänger jag på.
Så hänger du på där. Eller så öppnas någonting. Och det är lite så mitt liv ser ut so far.
All right. Det låter ganska ojuristiskt.
Eller hur? Ja. Det är väldigt ojuristiskt. Det funkar inte, jag vill göra någonting annat. Och du börjar luska en massa idéer. Vad ska jag göra? Jag är inte bunden till någonting. Jag hade sparat ihop pengar i Dubai, köpt en lägenhet, så det var liksom... Jag kanske ska starta eget.
Men hade du den här smyckesidén, hade du gått och burit på den som du var liten också då? Eller var det liksom mer så här att nu ska jag hitta på någonting, vet inte riktigt vad?
Den kom liksom över mig bara. Asket är ett svensk som har tagit det konceptet. Och när jag säger tagit det konceptet, det är ju det här att öppna upp full transparency så mycket som man kan. Mm. Gör allt så hållbart som möjligt. Dra ner priserna så mycket som möjligt i förhållande till det. Men fortfarande såklart en rimlig marginal. Bygg ett varumärke som folk bara litar på och älskar för att det är så jäkla genuint och ärligt. För att du liksom luckrar upp allt. Och det var ju det som var, som, det var den idén liksom som kom. Jag började...
Och framförallt finnas digitalt då, eller sälja digitalt?
Bara digitalt. Bara digitalt. För att det är då du får ner priserna också. Mm. Alltså så här, du köper guld, det är guldbrand.
Ja, bara guld eller?
Bara guld.
Ja.
Bara guld.
Jag tar bara i guld.
Och diamanter.
Och diamanter också. Det är okej.
Men, nej, men grejen var faktiskt, det var också en sån här lång grej. Ska vi bara ha guld verkligen? Och det här med våga begränsa sig till en grej. Vi ville visa att guld, vi ska sälja snygga guldsmycken till rimliga priser. Vi ska göra det ingen gör liksom. Så jag satte mig i typ tre, jag fick massa rapporter ifrån guld. Smyckesindustrin världen över.
Mm.
Och så djupdök det i typ 3 månader. Började skissa på saker och fundera och sen så var det klart. Jag bara, det här måste vi göra. Det här gör vi.
Du satt och läste på helt enkelt.
Ja, verkligen. Mm. Och så lärde jag mig om labbdiamanter. Och då var jag verkligen såld. Då hade det absolut, då var det tror jag inga som sålde det i Sverige.
Vad är det för någonting då?
Det är diamanter som odlas i labb, mm. laboratorium. Mm. I det så en diamant består av 100% kol.
Mm.
Gruvdiamant alltså.
Mm.
Tar egentligen inte miljontals år att växa fram, som man säger. Men miljön där nere har funnits i så många år. Hur det nu än ser ut där under i gruvorna. Men en diamant består av kol. Och då har man liksom mimikerat... eller efterliknat helt och hållet den process eller den miljön som finns nere i gruvor i labb.
Ja.
Och det är väsentligen högt tryck och hög värme, höga temperaturer. Och det har funnits sedan 50-talet, processen. Och man har försökt, innan 50-talet när det kom, 1954, så har man försökt jättemånga år att liksom försöka få fram den här processen. Och hur ska vi kunna göra, hur ska vi kunna man-make, eller göra man-made diamanter?
Mm.
Och då klarade man av det, men det blev väldigt som förfinad process så man kunde använda det till smycken. Men sen så förfinade man den processen under 2008, finanskrisen.
Så krisen födde på något sätt lite grann, utvecklingen av labb?
Inom diamant, absolut. Ja. Eller inom smycken, förlåt.
Ja.
och sen har det ju varit livet senaste åren bara större och större i världen, framförallt så här, USA och Kalifornien har verkligen plockat upp det som en hållbart alternativ. Och det...
Men ser en labbodlad diamant ut likadant som en liksom, vad man nu ska kalla det för, en, vad kallar man för? En
gruvdiamant.
En gruvdiamant.
Mm.
Det är så slutresultatet blir detsamma.
Mm. Samma certifieringsprocess.
Mm.
Så den växer i en labb.
Ja.
Eller så växer den i en gruva.
Ja.
Kommer ut som en rå diamant i gruvan.
Ja.
Pressas i den här högtrycket, högvärmen, kommer ut som en rå diamant. Varför det blir samma struktur? Man säger att en labbdiamant har samma kemiska, optiska och fysiska struktur som en gruvdiamant. Och det är för att man inleder liksom processen med en liten kärna från en vanlig diamant eller från en gruvdiamant som man placerar i den här kupolen.
Så man har ett litet frö som är en liksom gruvdiamant och sen så växer det utifrån den då?
Mm, för den har samma sammansättning liksom.
Ja.
Så bara addera kol bara. Det är mer komplicerat. Addera kolmolekyler som byggs på. Tills det blir en rå diamant efter ungefär 6-12 veckor beroende på metod. Finns det olika metoder. Så har du 2 stycken rå diamanter. De åker till samma poleringsställe. Mm-hmm. Alltså poleras och liksom klipps, inte klipps ut, men skärs ut då. En rå diamant kanske kan bestå av, om det är så här supersmå diamanter, så kanske den kan bestå av 100 små diamanter. Eller.
Ja.
Och samma sak händer med den labbodlade diamanter. Den åker också och poleras och liksom kattas ut och så på samma ställe. En problematik har varit att de har blandats ihop. Problematiskt för gruvdiamantindustrin som alltid har gett sig på labbdiamantindustrin, för det är det största hotet.
Ja, det är klart.
Någonsin. Så det har...
Vadå, så man, när man sen säljer diamanter så gör man ändå skillnad på labbodlade och gruv?
Absolut.
Och då har labbodlade ett lägre pris då än gruv?
30% lägre.
Fast man ser ingen faktiskt skillnad på dem? Eller?
Nej, faktum är att labbodlade har bättre kvalitet. För att de gruvodlade, eller de från gruvorna, de har en massa, du vill ha en clarity diamanter som är så att de ska vara så ren som möjligt. Ju. Det är kliniskt rent i labb. Ja. Men så har en massa partiklar där gruvdiamanterna växer. Så du slänger ungefär 95-98% av alla diamanter som du plockar upp i gruvorna. Aha. Så det är det som är vårt...
95-98% slängs bort.
Slängs bort, ja. Så uspen är ju lite så här, vi gräver upp vår mark, vi förstör vårt grundvatten. Det är jättestora förödelser på vår planet för att vi gräver upp diamanter. Och då har man kommit på att man kan göra det, skapa bättre diamanter, alltså högre, högre kvalitet, lite bättre pris. Och nu och så står man med de här två och så frågar man om en generation cell. De är så jäkla, du vet, så här. Uh-huh. För dem är det ju så att de har vuxit upp i det här. De har liksom börjat, det är de som har startat kriget lite grann någonstans. Mm. Ännu yngre egentligen. Det är Gen Z egentligen som kanske är den mest Greta liksom. Mm. För de förstår ju inte varför man, inte alla liksom, men de förstår ju inte varför man ska ha en gruvdiamant och någon form av fakta liksom. Medan gruvdiamantindustrin fortfarande är så här, oj oj oj, det har vuxit i miljontals år, det går aldrig att jämföra. Mm. Och det släpps även ut massa energi för att laboratorien, labben förbrukar massa energi, så vad säger ni så här. Men alla, det är bara att plocka fram siffrorna, det är jättetydligt.
All right. Och så, den energin som labben släpper ut är betydligt mindre än vad
den är mindre,
den skadan som
kan vara hög, beroende på labb också. Faktiskt. Men den är, energin är liksom en av 15-20 olika parametrar i miljöförstörelsen. Men ofta så släpper den ut mindre, betydligt mindre. Och nu har vi precis inlett ett partnerskap med... om du googlar labbdiamanter så kommer du förmodligen komma upp Diamond Foundry någonstans. Mm-hmm. Det är ett amerikanskt labbodlingsföretag. En av de första, en av de liksom främsta... De fick en stor, de är backade av Leonardo DiCaprio, mm-hmm. som är liksom the fight for blood diamonds. Han var ju filmen med filmen. Mm-hmm. Så det bolaget sourcar vi numera diamanterna ifrån. De har byggt världens första certifierade zero carbon emission lab. Så där går ingen energi, utan allt går på återvunnen och solenergi.
Men varför är det lite, som du var inne på, för det är lite så här hemligt eller lite hysch-hysch kring labb då?
Egentligen, de har ju visat upp filmer och de är ganska så här, de visar upp rätt som mycket att det har varit svårt att få tag på, för att väldigt många labb har sina egna patent också. Det finns ändå en teknik som är så här...
Det är inte som hur kanske, enkelt som helst.
Nej, det är absolut inte hur enkelt som helst. Och det är inga blue collar workers på de här, utan det är liksom ingenjörer som har vidareutvecklat någonting. Så därför så är det en känslig grej. Jag till exempel får inte besöka Diamond Foundry i San Francisco förrän jag har varit kund ett antal under en viss tid. Aha. Och då måste jag signa såklart NDA och sådana grejer. Så jag fick inte göra det i början. Men,
men nu har du varit där?
Nu har vi precis börjat i och för sig med dem. Men jag har haft kontakt med dem i 2 år.
Nu har du varit där, men det är inga bilder på Insta.
Nej, inte än.
Om man säger så.
Nej, men... Så det är hela labb, eller vad säger jag, diamant och guldindustrin är väldigt intressanta.
Ja, men jag tänker att det måste vara, jag menar lite som du är inne på, det måste vara superintressant ur det perspektivet också, att här kommer någonting som förändrar en hel industri på ett väldigt radikalt sätt. Mm. Det är klart, det väcker ju alltid en massa starka känslor.
Ja, verkligen. Mm. Jag har kompisar nu som gifter sig och förlovar sig och har sig, och de är lite så här, ja, jag tänkte på det med labb. Men jag känner ändå att det är förlovning liksom. Jag tror jag ska ha en riktig ändå.
Ja, just det.
Och då har de inte riktigt fattat hela grejen då. Det är ju som ett tomatinväxthus. Men det är så att det tar typ tid att processa det lite. Mm. Det tar tid att förstå att det är samma sak.
Känns det, lite för så här, det känns lite för kliniskt och lite för oromantiskt.
Folk tycker att det är coolt med en labbdiamant. Mm. Jag vill ha din ring med en labbdiamant. Alltså det är det liksom.
Ja.
Så vi måste bara få ut mycket information hela tiden om så här, du vet, punchline så här, no blood diamonds, ja. No land disturbed, alltså ja. Ingen så här, no local communities, da-da-da-da.
Kan man liksom, händer det samma sak eller kan man föra samma resonemang om andra, till exempel guld?
Ja.
Guld kan man inte göra på labb, eller?
Nej.
Nej, det är liksom den gamla drömmen om att framställa gulden.
Ja, tyvärr. Alltså en diamant har ju inget nästan andra hans värde. Sjunker direkt så fort du har satt den på en Så det går inte att tro där att du har köpt något värdefullt som kommer att hålla och sådär.
All right. Varför sjunker det i värde? Vadå, för att den liksom blir slipad på ett sätt som gör att... Eller?
Nej, den bara liksom blir inte värdefull när du har... Den ska vara sprillans ny. En second hand diamant sjunker väldigt snabbt i värde.
Så guldet, vill man ha en diamant så ska man köpa second hand egentligen då?
Egentligen, om du vill
ha en...
Om
man är ute efter liksom själva lysten eller vad man ska säga.
Ja, så kan du ju säkert slipa upp den. Det vet jag inte riktigt vad de har för processen, men... Eller så kan du... Men guldet däremot har ju ett rejält värde.
Ja.
Guld är ju någonting som tradas. Någonting som regeringar köper in ganska mycket av nu. Sen ett år tillbaka, sen vi lanserade, så har guldet gått upp 40%.
Ja, jag såg det. Galet. Det är liksom nu när det är så skakigt på börsen också.
Exakt.
Så blir ju liksom guldet någon safe haven på
alltid,
något sätt.
Alltid, ja. Verkligen. Mm. Vi ska inte använda... Är det onödigt att gräva upp när det finns? Det finns ganska mycket.
Ja, för jag tänker, för det är ju ett sätt att förhålla sig till... guld på ett mer hållbart sätt. Mm. Eller vilken metall som helst antar jag. Eller?
Mm.
Att det går att liksom smälta ner och göra om och återanvända.
Exakt.
När man gör smycken av guld till exempel eller silver, är det, i vilken mån är det återanvänt och i vilken mån är det liksom nybrutet?
Nybrutet. Det bestämmer man ju lite själv. Men, eller för oss så har vi ju, vi kör exklusivt bara återvunnet då. Plus labbdiamanter.
Ja.
Men det är lite olika delar av världen också. I USA har de mer nytt eller blandat. Och det är en efterfrågan som styr det. När jag pratade med amerikanska leverantörer nu senast så var de så här, ja, efterfrågan av hållbar eller recycle har ökat, så vi kommer förmodligen liksom att behöva fixa till det. Det vill säga ställa krav på våra kedjetillverkare, som i detta fallet då, eller någon annan guldbitare eller liksom byta leverantör. Så jag tror att generellt så skiftar det väl lite. Men det är mixat.
Beroende på efterfrågan också.
Ja, absolut.
Mm. Det måste ju vara superspännande att liksom, som du har gjort, och typ läsa in dig på allt det här och upptäcka.
Mm.
För du visste inte så mycket om det här innan du gav dig in i liksom...
Ingenting.
Nej.
Men det är det som är så kul med nya områden som man inte har någon aning om.
Ja.
Och det är jättekul med att bygga ett bolag. Och någon gång är visionen också så här att vad ska vi... Det är jättekul att sälja smycken, det är ju verkligen så spännande att göra allt det här. Men om man då kan bygga upp det lite så här, så kan man göra också projekt med det här. Med liksom gruvor eller mot, så här, hjälpprojekt. Eller liksom, du vet, och lite göra någonting mer för de här industrierna. Eller för att få bättre industrier. Vi förespråkar hela tiden att köpa det här av oss för att vi är så mycket bättre. Men så här, någon gång kanske vi också måste säga...
Göra något.
Eller? Göra någonting tillbaka, inte bara liksom vara en duktig.
Mm.
Och då behöver vi mer resurser, så vi måste växa upp lite först. Men...
Vad skulle du säga är dina så här, största upptäckter då, när du, sen du liksom började läsa in dig på diamanter och guld? Och...
Det kanske absolut största och mest intressanta är ju varför vi ens handlar diamanter. Eller varför? Liksom.
Ja, det är en relevant fråga att börja kanske.
Ja, men så här, för guld är det lite som du sa, det har varit en trade, det finns ett annat värde i det.
Mm.
Det är som pengar idag. Vi har ju bestämt att det finns ett värde som sätts, jag tror det sätts varje dag en ny värdering på guldet. Och där finns det ett antal parametrar som gör att den går upp eller ner i värde. Och det finns en efterfrågan också som gör att den går upp och ner.
Mm.
Men diamanter började typ 1900-talet, 1920. Då hade man ändå sålt diamanter en tid, men det var på krisen i USA, vad heter det, depressionen. Då, på den tiden så fanns det ett företag som heter De Beers, som är sydafrikanskt, som ägde alla gruvor. Men diamanter var då liksom, dels var det depression, så det var inte många som köpte, och dels så var det liksom, ja, det var inte så hypat då, man skulle inte ha en diamant på sitt förlovningsringar på det sättet som man ska ha idag liksom, eller så. De satt på alla tillgångar. Och sen då kom depressionen. Lite in på det så gjorde de en stor marknadsföringskampanj i USA. Röda mattan och hela grejen. Och då var det så här, diamonds are forever. Diamond is a girl's best friend. Alla de här slogan som vi ser
kommer
nu
därifrån.
Kommer därifrån. Och det anses att vara världens bästa marknadsföringskampanj genom tiderna. Och då slog det ganska hårt. Det började ju med liksom att det som de visade upp var att en kvinna ska ha en solitär För det var så de marknadsförde det när man
och vad är en solitär?
Det är en sån här, är det en diamant på toppen.
Ja, just det. Bara så, en alltså.
Bara en, ja. Liksom. Sån där som förordning. Många flöpper till förordning. Sen måste man ju absolut inte ha det. Men de höll också i alla gruvor, så de höll tillbaka. Det har funnits tydligt mycket mer diamant än vad man har trott. Och gjorde allting så exklusivt. Och du vet, om alla styr allting, så, eller om en aktör styr allting, så blir det ju så. Och det här, det är ju hela världen liksom. Man köper en förlovningsring. Det är ju galet.
Ja.
Egentligen. Men De Beers är en jätteviktig spelare, så också så här går man
fortfarande, alltså.
Fortfarande. Mm. Sydafrikanska, de äger absolut mycket mindre, men de är viktiga. Det är de som har klankat ner på labbdiamanter jättelänge, eller jättemycket i media.
Mm. Inte så oväntat då kanske?
Nej, absolut inte så oväntat. Det har ju gått ner lite också. Mm. Det är gruvdiamantindustrin har tappat lite. Och det är klart att det blir ett litet resultat av att det kommer någonting annat.
Mm. Så vad du säger egentligen är att det finns inget, om man jämför med guldet, så finns det inget reellt värde på samma sätt i diamanter, utan det är snarare en slags trend man har lyckats bygga upp kring det, som fortfarande är stark.
Absolut. Jag tror fortfarande att diamanter kommer att vara stark. För jag känner nog alltid så här, att vi öppnar det här och gör det så hållbart vi kan.
Mm.
Men framförallt så är vi så transparenta vi kan. Vi behöver göra mer för att vara transparenta, absolut. Men för så länge vi är transparenta, så kommer vi själva se våra... Vi kommer se vad vi behöver förbättra. För vi kommer behöva visa, vi kommer ha det mindsetet hela tiden. Att visa.
Och vad är det transparenta kring? Alltså kring tillverkning?
Tillverkning, och... gå bakom kulisserna på allt. Och liksom så här är kedjan, så här liksom. Nu, många varuverkar som har börjat göra det, men så ska vi börja mäta våra egna utsläpp. Så första steget är att hitta någon bra företag som faktiskt kan mäta vad vi orsakar världen med vår tillverkning.
Mm.
Och det är så här, vi är jättesmå, vi orsakar ingen stor grej egentligen, men det handlar ju om så här, att om vi gör det, om 10 andra varumärken kan göra det, om sen 100 till gör det på en mindre, då börjar ju liksom det bli press.
Ja.
För då ser ju konsumenterna att så här, ja, jag har köpt den här ringen, den släppte ut så här lite, så här nice, så här score liksom. Eller, och så kanske man börjar fundera lite på större spelare istället. Men, så här,
men det känns ju lite som, jag kan ju tycka det som kommer utifrån på något sätt, att det känns som att frågan om hållbarhet och den typen av diskussion har ju inte riktigt funnits inom smyckesbranschen, smyckesindustrin.
Exakt.
Om man jämför med till exempel modeindustrin, eller där den har liksom funnits ett antal år.
Mm, det är sant.
Vad skulle du säga, jag brukar ju fråga alla mina lunchgäster så här, vad är deras bästa idé? Så vad är din bästa idé?
Åh, vilken bra fråga. Men jag tror att det egentligen grundar sig i att följa mitt hjärta. Fast det blir också väldigt klyftigt. Ja. Men du vet så här, våga kanske, fast är det en bra idé liksom? Det är ingen idé, men att våga liksom, tror jag,
ja,
har jag nog alltid tjänat på.
Det är väl ett förhållningssätt?
Ett förhållningssätt är det, ja.
Men vilket också kan vara en idé, såklart.
Ja. Och jag tror att det är egentligen i alla. Så här, i min familj så är vi från landet, och vi från inget extravagant, ingen så här utsvängning, utan väldigt sensom. Och så här, det är jättehärligt så. Så att, men jag stack liksom alltid iväg. Jag hade sån urge att komma bort. Inte bort, men bara ut i världen. Mm. Och fick sån jäkla mer smak och bara mer och mer. Och alltid liksom sökt mig ut efter det jag känt för. Och hoppat liksom.
Is Acast Recommends. Every week we pick one of our favorite shows, and this is one we think you're gonna love.
Hey lady, it's Terry here.
And Dr. Dom. And we're the hosts of the Her Space podcast. In a world where Black women are often underrepresented and misunderstood, we need more safe spaces to just be.
Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for Black women. Be sure to tune into Season 4, Episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends. And check out Her Space wherever you listen to podcasts.
Acast is home to the biggest podcasts from the U.S. and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via Acast or wherever you get your podcasts.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.